Okej, så Tinder är räddningen.
Ja, men faktiskt.
Nu har vi ett nytt samtal här.
Där är mycket mer interracial relationships än människor som träffar varandra via vänner. Och det har ju att göra just med att samhället är så pass segregerat att de du träffar via dina vänner kommer förmodligen ha samma etnicitet eller hudfärg
som du. Det öppnar upp en yta för så här randomiserade möten.
Exakt.
Tjo alla trogna lyssnare där ute. Jag vet att ni har väntat. Jag vet att ni har flämtat. Jag skojar bara. Vi har ju inte släppt ut någonting på ett bra tag. Och senaste avsnittet var med Karim Jebari. Där vi pratade om implicit bias. Ett ord som många pratar om. Men som få preciserar. Vi gjorde ett litet djupdyk i det. Vi pratade om kontakthypotesen och hur implicit bias tar sig uttryck rent konkret. Men vi pratade om väldigt, väldigt mycket mer än så. Och ni vet, när man driver en podd ideellt så kommer det helt enkelt perioder när jag helt enkelt inte hinner med. Men nu är i alla fall målet att få igång det här igen. Så jag har dammat av min gamla roadcaster. Så nu ska vi börja med att ta upp äldre avsnitt som vi inte har hunnit publicera helt enkelt. Och jag har en del intervjuer inbokade faktiskt. Så det kommer dyka upp ett antal avsnitt i hösten. Den här gången med Karim Jebari, det var ett så pass breddat samtal. Vi pratade rätt länge. Så vi bestämde oss för att dela upp det i två avsnitt. Och i det här avsnittet som ni ska få lyssna på alldeles strax. Så kommer vi prata om AI och rekrytering. Och hur algoritmer kan bidra till att förstärka diskriminerande idéer och praktiker. Och vi ska också prata om hur framtiden ser ut, lösningar. All right, då så. Avsnitt 2. Varsågoda.
Det här är perfekt. Det leder in mig i nästa fråga, vilket är rekrytering.
Ja.
Du pratade om det här med att människor kan bli... Jag känner igen lite grann att det verkar inte vara några problem att rekrytera människor när det kommer till vissa typer av jobb. Mm. Men vi ser inte samma avancemang när det kommer till chefsposition och så vidare. Det här vet vi. Idag pratas det mycket om AI. Jag vet att du har ju pratat mycket om AI. Att AI kan vara vägen till så här fördomsfri rekrytering. Jag har suttit i sådana paneler också. Alltså hjälp oss där lite. Vad tänker du kring AI och minska implicit bias i princip?
Jag tror att så som den typen av AI-system som finns idag som ska hjälpa till med rekrytering. Jag tror att, vi vet inte, men jag tror att de kommer förvärra problemet. Varför det? Jo, därför att de här systemen fungerar på det sättet att de går igenom alla personer som har sökt ett jobb. Anta att du jobbar på ett lager eller någonting sånt. Då har du skitmånga arbetsansökningar och då kastar du bort väldigt många och väljer ut några och de går vidare till intervju. Vad den här AI då gör, det är att den går igenom de som du tackade ja till och de som du tackade nej till och liksom registrerar skillnaden mellan dem. Och sen kommer den, liksom, när nya ansökningar kommer in så kan den ta fram ett urval åt dig. Så då slipper du läsa 100 CV:n för att och slänga bort 90. Då kan AI välja ut 10 åt dig. Eller kanske 20. Och sen kanske du ska slänga 10 och så. Problemet är att om rekryteringen historiskt har varit diskriminerande, då kommer framtiden också att vara diskriminerande.
För den baserar sig på...
Exakt. Så AI är inte intelligent i någon bemärkelse. Tänker på en intelligent person är ju en person som förstår saker och ting. Och som kan tänka och reflektera och så. Men vad AI gör, det är helt enkelt att den återskapar de mönster som man matar in i den.
Så det är ett barn av sin tid, basically.
Exakt. Okej, men i teorin, vad kan man göra? Man kan gå in i AI och säga... Läs inte information om hudfärg. Så man kan instruera AI att den inte ska kolla på vissa grejer. Problemet är att AI, när man har gjort det, har visat sig att det inte hjälper. Varför? Jo, därför att... och det här har man till exempel testat med AI som utvärderar om människor ska få lån i USA. Och då har man sagt till... För då såg man att den diskriminerar mot svarta. Och då sa man, okej, men...
Surprise, surprise.
Surprise, surprise. Men du vet, för de här ansökningsblanketterna får man ju fylla i ras. Och då säger man till AI, men titta inte på ras. Blanka det. Okej, säger AI. Jag kollar på andra saker. Men då har AI kollat på andra saker som korrelerar med ras.
Så proxy.
Proxy. Så till exempel vissa namn är väldigt vanliga hos vita. Daniel. Och kanske och andra namn är vanligare hos svarta. Typ, ja, jag vet inte, Shaquille.
Yes.
Och då diskriminerar AI mot de namnen. Så den ser inte rasen, men den är...
För att den ser så aggregerat.
Exakt.
Att...
För det här mönstret finns ju i datat. Och AI är ju jättebra på att hitta mönster i data. Även om man tar bort vissa typer av variabler eller vissa typer av datapunkter så kan den ändå se det generella mönstret.
Men om vi tänker så här långt in i framtiden, det är jätte optimistiska, kanske utopiska till och med. Mm. Och vi tänker oss att de här människorna som sitter och kodar, som gör machine learning, är en så här bred palett av olika så här mångfaldsvariationer. De har djup kunskap om normkritisk kompetens. De förstår hur implicit bias funkar. Kan det hjälpa oss framåt med AI då?
Men kanske, men jag tror att det är så här.
Jag tänker på det här i Silicon Valley till exempel. Ja. Att så här, vita män i Silicon Valley i princip skapar produkter som reflekterar dem.
Ja. Så jag tror att det här skulle kunna i teorin funka. Anta att du har en person som du vet här är en person som inte diskriminerar. Vi vet det. Och sen kollar vi, som rekryterar folk eller utvärderar CV. Om du har en sån person som är så att säga safe, då kan du använda den data från den personen tillsammans med data från andra personer, men att vikta den personens input större i algoritmen. Och då skulle, så i bästa fall, så kan algoritmen bli lika bra som the best of us. Så det är liksom best case scenario.
Ja.
Vilket är ganska bra.
Ja, I'll take it.
Men den kan liksom inte bli bättre än det.
Men vad säger du? Alltså, jag upplever ibland att det finns en halleluja stämning kring just AI. Mm. Och jag har bokstavligen varit på paneler som heter AI, vägen mot fördomsfri rekrytering. Mm. Och jag har varit den här kritiska rösten där. Ja. Och varit så här, är det bara jag som ser det här?
Mm.
Framåt, vad tror du vi kan förvänta oss av AI? Vi har ju sett flera exempel där den förvärrar problemen som du har varit inne på. Mm. Där liksom algoritmer skapas som kodar svarta kvinnor som går i lådor och så vidare.
Ja.
Vad ser du framöver? Liksom? Vad tror du kommer hända? Om du får en spåkula, vad ser du?
Jag tror att vi är på väg in i en AI-vinter nu. Och en AI-vinter är liksom...
Det är inte bra, eller?
Ja, det är inte bra för folk som pratar om AI. Så det är dåligt för mig, kan man säga. men det är liksom en tid där... winter is coming, liksom.
Yes,
det är en tid där, typ, om du säger AI, så kommer folk garva åt dig.
Okay.
Eller AI-panel... Det kommer inte finnas några AI-konferenser eller AI-paneler.
Okay.
Därför att AIs historiska hype-cykel har varit så att det är så här... På 60-talet då var det så här, oh, AI är skitbra, kommer lösa alla problem. Och sen insåg man så här, nej, det var mycket svårare än vad vi trodde.
Så då kraschade
det. Och så har det varit såna cykler, ett par såna cykler. Och nu är vi uppe i en sån cykel. Så liksom, om vi ska lära oss av historien så kommer det så här, många av de här bullshiten och det här snacket som har varit kring AI, det kommer att krascha. Och det kommer vara pinsamt att prata om AI om några år. Men det betyder inte att det inte kommer komma en ny hype-cykel. Så jag tror att typ runt 2040 kanske så kommer vi börja prata om AI.
Och vi har det här samtalet igen. Alltså.
Exakt.
Jag bjuder det redan nu till 2040.
Och då kanske någonting intressant har hänt. Därför att det mesta intressanta inom ett fält tenderar att ske efter att den här hype-cykeln har försvunnit. För då kan folk typ börja jobba ordentligt och inte behöva gå på alla de här dåliga panelsamtalen. På med dem.
Fattar. Du är ju en framtidsforskare ändå.
Ja.
Det måste ju vara en rätt så häftig titel.
Ja, det är rätt
kul. Så jag tänker, eftersom du är det, ska vi passa på att prata lite om framtiden.
Ja.
Du har ju varit inne på det här med så, hur kan vi träna hjärnan, eller hur kan vi i princip bli mindre rasistiska eller mindre sexistiska. Mm. Jag har ju lärt mig att det går om jag är medveten om min omedvetenhet helt enkelt. Mm. Det går att bli bättre. Och så, när jag börjar förstå, okej, jag gör de här sakerna. Mm. Jag har de här blinda fläckarna. Och är jag inte riktigt försiktig, då kan jag ju också faktiskt, det kan leda till en diskriminerande handling.
Mm.
Till exempel när jag hade en enkönad panel en gång.
Mm.
Alltså i praktiken var det så att jag raderade liksom 50% av världens kompetens.
Mm.
Hur gör vi liksom för att träna hjärnan och bli mindre biased helt enkelt?
Alltså, som sagt,
kan vi göra det?
Vi kanske kan göra det, men hittills har resultaten för många av de här träningsprogrammen varit ganska nedslående. Jag tror att i viss mån så kan vi, vad ska man säga, om bara att vara medveten om det och att reflektera kan hjälpa till. Men jag tror också att det kan vara mycket mer effektivt att ta hjälp av andra. Så ta hjälp av andra. Säg till andra så här, jag vill gärna ha kritik av dig om du tycker att jag gör någonting fel. Jag tar inte illa upp. Och att öva sig på att ta emot den kritiken.
För okay, det är ett väldigt konkret tips.
Precis. Liksom. Ta hjälp av andra.
Ja.
Men sen kan man ta hjälp av andra på ett annat sätt. Och det är att förknyta an till kontakthypotesen. Det är att helt enkelt, om man är ovan att samarbeta med kvinnor, att söka upp den typen av samarbete. Och sen också vara ärlig med den här andra personen. Så att man
röra sig utanför sitt sammanhang.
Exakt, exakt. Men också vara ärlig med att så här, jag kanske kommer vara dum ibland. Jag kanske kommer ställa konstiga frågor till dig. Typ, jag hoppas att det är okej.
Okay. Alltså göra sina bias mer explicit. Exakt. Lägga dem på bordet. Exakt. Säga, de här problemen exakt. Har jag.
Men att ha den här kontakten tror jag kan hjälpa. Och det är ett annat sätt att ta hjälp av andra. Helt enkelt.
Det är
att,
lite kontakthypotesen.
Exakt,
kanske, va?
Exakt.
Ja, okay.
Så att jag tror att det är de tre grejerna. Så medvetenhet, ta explicit hjälp av andra eller att ta emot feedback från andra eller uppmuntra feedback. Men också att skapa sammanhang runt sig själv där man utmanar och prövar sina stereotyper och fördomar. Ja.
Hur skulle du säga avslutningsvis, vart står du på den här implicit bias-trappan höll jag på att säga, men har du några saker som du känner att du behöver jobba på eller som du kämpar med?
Ja, när jag gjorde det här implicit bias-testet så hade jag en bias mot svarta.
Tack för den, Karim.
Ja, men det du frågade, så att jag hade det.
På egen risk.
Det var ett tag sedan jag gjorde det, så jag hoppas att det är bättre nu, men jag vet inte. Men jag måste också poängtera att det här testet, det är många som har gjort det, du kanske också har gjort det, och den här resultatet har inte jättegod validitet. Och det betyder att det är inte väldigt bra på att förutsäga hur du kommer göra i en given situation för individer. Däremot så har det för grupper. Så det är för att ja, det finns väldigt mycket som påverkar varför man diskriminerar någon. Det kan vara hudfärgen, men det är också situationen. Så här är det förmodligen för alla. Att om du ser en man i ett mörk gränd som har liksom huvtröja på sig, då kommer du förmodligen bli mer rädd eller mer orolig, mer benägen att se den här personen som eventuellt kriminell eller farlig, än om samma person hade en kostym på sig, oavsett hudfärg. Det är klart, hudfärgen kan bidra till det här om man har en sån bias, men det betyder att jag tror att de flesta skulle vara mer rädda för en vit man i en mörk gränd med en huvtröja än en svart man med en kostym på bench.
Den tål att tänkas på.
Ja. Men jag vet inte om exakt om det är så. Men alla de sakerna väger in. Så att jag vill bara säga att de här implicit bias-testerna är väldigt viktiga. Men,
så alla borde gå in och göra dem?
Ja, absolut. Men de är viktiga framförallt för att förstå vad som händer på samhällsnivå och inte
individnivå. Jag fattar. För jag sa hela tiden avslutningsvis, men det här är så spännande. Jag ska bara lägga in en sista grej. Det du sa om att ha bias mot svarta, det är det sätter sig så i ryggmärgen. Alltså när jag flyttade till USA när jag var som yngst, då hade jag också med mig ett bagage av fördomar mot svarta. Jag är själv svart. Speciellt liksom så här svarta amerikaner, alltså med hjälp av den här globaliserade populärkulturen, så hade jag, alltså jag fick verkligen tänka mig för hela tiden, för jag hade en bild av hur specifikt svarta män i USA kan vara, och det var liksom, det var någonting jag fick jobba med hela tiden, så att de finns ju där,
verkligen.
Och bara kasta ut dem, och alltså ett tips som jag vill lägga till här är att så här, var medveten om att du har det här.
Visst.
All right, så nu har vi pratat en hel del om AI. Du pratar om en AI-vinter, winter is coming. Och jag undrar ändå, finns det någon hopp ändå kring AI? Vad tänker du kring det?
Jo, men absolut. Jag tror att AI kan göra jättestor nytta i liksom, vissa delar av samhället och samhällsekonomin. Men jag tror att när vi pratar om diskriminering och den frågan, där har jag tyvärr inte jättestora förhoppningar till att just AI kan spela en stor roll. Däremot så tror jag att för att gå tillbaka till den här kontakthypotesen, jag tror att det kan spela jättestor roll. För trots att Sverige är så pass segregerat som det faktiskt är, så ser vi fortfarande att människor med utländsk bakgrund faktiskt tar sig in på universiteten och blir läkare och får den här jämlika integreringen och har positiva kontakter med majoriteten. Så att jag har mycket större förhoppning till de processerna än till att det är tekniken.
Gamla hederliga metoder helt enkelt.
Exakt.
Och framöver då, alltså jag tänker också på de som ändå jobbar med AI och tror på det. Och vad kan du ge dem för så här verktyg och medskick? För att de ändå ska kunna använda det på ett bra sätt. Vad behöver de tänka på?
Jag tror att de behöver tänka på hur data För de, folk som jobbar med AI vet ju de här sakerna som jag har sagt. Att de vet att om man har dålig data så kommer produkten bli dålig. Men jag tror att de kanske inte alltid vet hur dålig datan är. Alltså, det är ofta människor, medelklass killar ofta från liksom, ja, men ganska nördiga killar.
Men som, också sådana som inte utsätts för diskriminering.
Exakt.
Speciellt inte rasdiskriminering.
Och de vet ju att AI kan bara bli så bra som datan är. Men de kanske inte förstår fulla vidden av hur den datan ser ut. Att den är tainted liksom. Och det är väl det jag vill liksom förmedla till dem. Att så här, kolla på hur det här sett ut tidigare. Både vad gäller jobb, lån, villkorlig frigivning, vem som får en bostad och så vidare.
Ta med sig liksom så här sociologiska analyser.
Exakt, exakt.
Tankeexperiment. Om ett gigantiskt techföretag hör av sig till dig.
Mm.
Och säger, vi ska satsa massivt på AI och inkludering.
Mm.
Och vill ha det ombord. Hur resonerar du? Du ska verkligen göra det. Hjälpa dem med den här sociologiska analysen och förstå. Göra bättre data helt enkelt.
Ja, då skulle jag vilja ha rekryterat ett team sociologer. Som kan hjälpa mig att gå igenom den historiska datan. Och kanske med hjälp av, liksom, och också göra dataanalys på den. Liksom, vilka finns här? Och sen följa upp det här med intervjuer för att förstå liksom, vad är det som har hänt tidigare och hur kommer det här att återspegla sig på framtiden. Så jag kan ge ett exempel på hur AI på ett sätt har gjort saker och ting bättre i USA i alla fall, och det kanske har att göra med att ibland är samhället så segregerat att om AI bara är lite random då blir det mycket bättre. Så det kan vara ett hopp. Och det har visat sig att människor som träffar folk via dating-appar.
Okej, så Tinder är räddningen.
Ja, men faktiskt.
Nu har vi ett nytt samtal här.
Där är mycket mer interracial relationships än människor som träffar varandra via vänner. Och det har ju att göra just med att samhället är så pass segregerat att de du träffar via dina vänner kommer förmodligen ha samma etnicitet eller hudfärg
som du. Den öppnar upp en yta för så här randomiserade möten.
Exakt. Right. Så på det sättet, och det är inte ens AI egentligen. Eller ja, det finns väl kanske någon form av AI där. Men de här slumpmässiga interaktionerna som AI kan innebära, de kanske kan vara en källa till de här positiva kontakterna.
Jag tror precis att du gav ett techföretag en miljardidé där. Som en framtidsforskare,
ja.
Vad ser du dig själv i framtiden?
Okej, så det vi vill forska på nu, det är att borra djupare i den här frågan med AI och hur AI kan medverka till diskriminering och hur vi kan reducera de här potentiellt negativa konsekvenserna. Därför att, både vad gäller liksom sociala medier men, och datingappar och andra typer av sådana appar som använder sig av rekommendationssystem eller AI på det sättet. Så att det är det vi vill göra, att försöka förstå det här på större nivå så att man kan också bidra med den här feedbacken som det här företaget skulle eventuellt kunna ha. Så mitt svar tror jag på din fråga var inte så bra som jag skulle vilja att det var. För att vi har fortfarande inte forskat så mycket om de här. Och den här samhällsvetenskapliga forskningen om AI är fortfarande i sin linda.
Det laggar efter lite.
Laggar efter väldigt mycket skulle jag vilja påstå. Men jag hoppas att inom 5-10 år så kommer det vara ett helt annat kunskapsläge. Så vår förhoppning är att med hjälp av mer samhällsvetenskaplig forskning så kan vi designa AI som är mer inkluderande. Eller åtminstone inte så exkluderande som de är nu.
Karim? Jabari, tack så jättemycket. Vi ses 2040 igen.
Ja, absolut.
Tack så jättemycket.
Tack så mycket.
All right.
En sista grej som jag vill säga är att mitt mål framöver är att fortsätta den här podden genom att bygga avsnitten tillsammans med er. Så tvivla inte, jag får väldigt mycket frågor på Instagram vilket jag verkligen välkomnar. Så en del av de kommande avsnitten kommer vara svar på vissa av de här frågorna som är rätt komplicerade som jag inte hinner besvara i en handvändning på DM. Så mitt mål nu framöver är att kunna svara på lite fler frågor på ett mer djuplodande sätt via podden. Men om ni har andra frågor eller andra saker som ni skulle vilja att jag tar upp, DMa, mejla, alltså alla mina kontaktuppgifter finns på Instagram i princip. Så hör av er så ska jag göra mitt allra bästa för att försöka svara på de här frågorna om de inte är relativt enkla att göra på Instagram direkt, så är mitt mål att försöka fortsätta göra det i podden. Ni märker ju hur mycket jag har saknat att prata, så nu ska jag liksom lägga band på mig själv. Som vanligt, om ni gillar det här, dela, betygsätt oss gärna, länka, tipsa en kompis och prenumerera. Tack för att ni lyssnat på podcasten Nyanserat med Barakat. Följ mig på Instagram där jag heter @barakat_g eller surfa in på podcastens konto @nyanserat. Vi ses och hörs.